Det är så roligt att sjunga med Dan när han spelar sånger ifrån 70-talet. För då blir det den här dritt. Och det är härlig melodi, men den här sången har också en fantastisk text. Låt mitt ljus få lysa klart. Låt mitt ljus få lysa i mörkret. Låt mig se på Jesus. Det är en otroligt bra text. Det är inte bara en härlig melodi, utan det är en stark text. Vi ska be tillsammans. Och nu får ni gärna be för mig att Herrens ord får komma fram. Tack älskade Herre att vi får samlas här idag i ditt namn. Tack Jesus att du har sagt det. Två eller tre tillsammans är ditt namn. Där är du mitt ibland dem. Så därför så välkomnar jag dig Jesus. Tack att du är här. Du är här för att genom din helige ande tala till mitt hjärta, tala till alla våra hjärtan ifrån ditt eget ord. Och vi ber helig ande att du förklarar och låter kraften från himlen vara med idag. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja börja och läsa ifrån Gamla testamentet och läsa ifrån Jeremia. I kapitel 29 och vers 11-14. Där står det så här. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Gud säger, jag vet vilka tankar jag har för er. Vet du vilka tankar Gud har för dig? Det är en ganska spännande tanke att fundera över vad Gud har tänkt med mig. Vi läser ofta om bibelberättelser, vi läser ofta om stora män, framför allt i Bibeln, och hur de får vara använda av Gud. Och så sen när man kommer till sig själv så tänker man att ja, men det där gäller inte mig, det där är inte jag. Och sen när man får frågan om man ska predika, då blir man så här pytteliten. Och så känner man att men alltså jag kan inte predika Gud. Men jag är villig. Jag säger ja. Ja, jag kan vara med och dela ordet. Så skulle jag vilja säga att den här stunden ska vi dela ordet med varann. Och det är Guds ord. Det är inte mitt ord, utan det är Guds ord. Hans tankar för dig, det är frid. Och det är en total motsats till det världen vill erbjuda oss. Världens tankar för oss är ofta förenat med väldigt mycket stress och till och med kanske ångest. Men i Johannes 14 och 27 så säger Jesus till oss, precis när han liksom håller på att sammanfatta, att han faktiskt ska lämna lärjungarna. Han ska inte vara med lärjungarna hela tiden. De hade ju verkligen fått lära känna varandra, Jesus och lärjungarna. Och jag tror att lärjungarna uppskattade verkligen att ha Jesus vid sin sida. Men här börjar Jesus att sammanfatta att jag är ledsen, men jag kommer inte kunna vara med er för alltid, utan jag ska faktiskt lämna er. I Johannes 14 och 27 så säger han så här. Nu ska jag säga så att jag är på rätt ställe. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Ni har hört att jag har sagt er, jag går bort och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig skulle ni glädjas över att jag går till fadern, ty fadern är större än mig. Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni ska tro när det har skett. Och Jesus förklarar för lärjungarna att ja, jag ska inte vara med er för evigt på det här sättet. Men ni är inte ensamma. Då fortsätt ni och gör det jag har sagt till er att göra. Men jag kommer vara med er hela tiden. När vi förstår det här, att Jesus inte har lämnat dig och mig ensamma här, då kommer den här friden, det här inre lugnet som Guds frid är, och så bara landar den i vårt inre. Och det är Guds tanke för dig och mig. Sen säger Jeremia att Guds tanke också är framtid. Man kan ju fundera väldigt mycket över sin framtid, beroende på vart jag är i mitt liv. När man är ung, då vi åkte en tur här, det var så länge sedan vi var i Bollstabruk, så att när vi kom hit så var det ingen här, så vi åkte en liten sväng upp vid Folkets park här. Och så såg vi en kille med moped, hjälm, så här lite coolt på huvudet. Och så var det en annan kille bredvid som hade värsta traktorn. De kanske var 16-17 år. Och så sa jag och min man så här: men du, det där är ganska bekymmersfritt. Minns du när man var den där åldern? Det var inte så mycket att bekymra sig för. Utan det var den där mopeden och det var kanske den där frisyren man funderade på hur det skulle se ut som. Det var väldigt bekymmersfritt. Den framtiden, då såg man kanske bara någon dag framför sig, eller en vecka max. Ja, sen växer man upp och så sedan så bildar man familj. Och sen får man, i vårat fall fick vi 4 barn, har vi fått 4 barn. Och då börjar man ju tänka på framtiden. Och gode Gud, alltså har man inte bett innan man har fått barn, så börjar man ju be när man har fått barn. För då förstår man hur sina egna föräldrar har funderat och oroat sig och önskat mig en bra framtid. Och så har det också varit för oss med våra barn, att vi har önskat och bett över en bra framtid för deras liv. Men Jeremia säger att Guds tanke är framtid för dig. Och i Lukas 12 och 22 så kan vi läsa. Gör er inga bekymmer. Sedan sa Jesus till sina lärjungar: därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta eller vad ni ska för er kropp, vad ni ska klä er med. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Ge akt på korparna. De sår inte, de skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, men ändå så föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än de fåglarna? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte, de spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står ute på marken och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Fråga inte efter vad ni ska äta och dricka och var inte oroliga. Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er fader vet att ni behöver det. Nej, sök hans rike så ska ni få detta också. Det är en framtid som ingen av oss människor kan skapa sig. Men det är Guds tanke för dig. Den här framtiden, det är en framtid där man inte behöver känna oro och bekymra sig över saker som man ändå inte kan påverka. Jag märker ofta att jag själv lägger väldigt mycket tid på att bekymra och oroa mig över saker som jag inte kan påverka. Och det ger mig väldigt mycket oro, det ger mig modlöshet och det till och med gör att man inte orkar göra så mycket. Man blir ganska orkeslös när oron liksom får bita tag. För det finns ju massor med saker som man kan oroa sig för. Men Jesus säger att han tar hand om allt och han har total kontroll. Det är ju fantastiskt att liksom få höra det. Kan det här vara sant? Går det här verkligen att leva efter? Jag tror att när vi vågar lämna över till Jesus, det är då vi landar i en trygg framtid. Den är inte bekymmerslös, den är inte problemfri, men den är ändå trygg. För vi vet att han har koll på allt. Och det är han som kan ge oss den här orken och den här bekymmersfria vardagen. Guds tanke är också hopp. Ett hopp. I Romarbrevet 5:1-8 så berättar Paulus om hur hans möte med Jesus verkligen förändrar hans liv. Och vi ska läsa Romarbrevet 5:1-8. Frid med Gud. Då vi nu alltså har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi jublar också mitt i våra lidanden. Eftersom vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande. Som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga, då dog Kristus i ogudaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi inser att det inte är vår egen kraft vi ska gå. Eller att det är vår egen prestation. Eller att vi ska själv försöka göra oss glada. Det är då uthålligheten och kraften och glädjen skapas ifrån himlen. Men när vi hela tiden kämpar och försöker själv, då blir det många gånger halvdant, det blir plattfall. Men när vi som Paulus förstår att det är genom Jesus Kristus som den här kraften och glädjen och uthålligheten skapas. När vi förstår det att det är från himlen det kommer. Det är inte vi själva, utan det är Jesus Kristus som är ansvarig för det här. Då landar härligheten i våra liv. Vem vill inte ta del av Guds tanke för sitt liv? Jag tror att det finns en bottenlös saknad utav att få ta tag i den här friden, den här framtiden och det här hoppet som Jeremia pratar om. Jag träffade en 22-årig kvinna som inte klarade av sin roll som mamma och hamnade i djup depression på grund av det. Och istället för att söka någonting annat än sig själv så slutade det i drogmissbruk. Hon var tvungen att döva sin oro och smärta. Där hon såg sig själv, där hon inte klarade av att ta hand om sitt barn. Och för mig är det, jag har en 22-årig son. Och när jag mötte den här, jag tycker hon är så ung. Men har redan hamnat i ett svårt missbruk. Och då när jag pratade med den kvinnan, då insåg jag det att hon längtar så djupt efter någonting som gör att det här tomma, det här som inte går att fyllas. Att någonting får landa i den tomheten. Och jag har själv upplevt Jesus som min frälsare. Så jag vet att det är bara Jesus som kan fylla det tomrummet. När Jesus lämnar lärjungarna så ger han uppdraget. Gå ut i hela världen. Predika evangelium till hela skapelsen. Och det är ju så att det uppdraget, det gavs ju för väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Men när vi läser Bibeln idag så inser vi att det här är rykande aktuellt. Det här är ju jätteviktigt. Vi ska ju fortsätta göra det här idag. Det uppdrag som lärjungarna fick. Gå ut över hela världen, predika evangelium. Det behöver vi fortsätta att göra idag. Trots att det gavs för så otroligt länge, lång tid sedan. Men ska jag vara riktigt ärlig med er, så är det med väldigt blandade känslor som jag tar till med det uppdraget. Ska jag? Hur? Och när ska jag hinna? Läser man sin bibel så ser man att det är många människor som Gud ger ett uppdrag till. Jag tänker på Jona, som var en man som fick ett uppdrag att åka till en stad. Hela staden var på väg att gå förlorad. Gud talar till den här mannen Jona och säger att jag väljer ut dig. Du måste åka till Nineve och så måste du berätta att det här folket måste vända om. Annars kommer de att gå förlorade. Jona blir sönderstressad. Jona vill inte alls göra det här. Ska jag göra det? Jona hoppar på en båt till en stad i en helt annan riktning. Han orkar inte. Han vill inte. Han följer med på den här båten. Och ni som har läst den här berättelsen vet att Jona är på väg att drunkna. Och med hela besättningen på fartyget. Men till slut så bekänner Jona och säger: det är mitt fel att båten håller på att gå under. Jag har inte lyssnat på Guds röst. Släng mig i vattnet så kommer ni att komma dit ni ska. Besättningen slänger Jona i vattnet. Och Bibeln talar om att en stor fisk tar hand om Jona. Och Jona hittar tillbaka till sin Gud i vattnet, i fisken. Och ber Herren om förlåtelse och ber om hjälp att göra rätt. Han kände ju precis samma känsla som jag. Ska jag? När? Hur ska det gå till? David, som det också berättas väldigt mycket om i Bibeln i Gamla testamentet, han fick ju också ett stort uppdrag. Han blev smord som kung. Han utför ju stordåd när han liksom får möta Goliat. Och han blir liksom dagens räddning, folkets räddning. Men strax därefter så blir han, är han faktiskt en äktenskapsbrytare. Det är inte långt emellan de bibelberättelserna. Han misslyckas faktiskt. Men David insåg precis som Jona att mitt i sitt misslyckande så behövde han även Gud. För det är klart att vi kommer misslyckas om vi tar det här uppdraget på allvar. Att vi ska gå ut och berätta för alla om Jesus. Det är klart att vi kommer misslyckas. Jag har misslyckats massor med gånger. Du kommer också göra det. Men det som är viktigt då, det är att du förstår att du behöver Gud även i ditt misslyckande. I psalm 51 så kan vi läsa om hur David verkligen får tag om det här, vad han behöver göra efter han har misslyckats så stort. I psalm 51 så får vi djupdyka, tycker jag, i hans innersta tankar. David har skrivit den här psalmen och det är en bön om syndernas förlåtelse. Han säger: Gud, var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. Rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser. Och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtats djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig få höra fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få jubla. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din helige ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Jag vill lära överträdarna dina vägar så att syndare omvänder sig till dig. David, han erkänner verkligen. Han försöker inte hitta på några ursäkter som jag ofta gör. Att jag försöker bortförklara varför jag inte gjorde som Gud ville. Men när David erkänner så får ju David också förlåtelsen av Herren själv. Och Gud går in och förnyar. Och David ber i slutändan om hjälp. Hur jag ska kunna berätta för andra om min överträdelse. Jag tycker det är så stort. För ofta vill vi bara sopa under mattan det vi har gjort fel. Att ingen annan behöver få känna till det. Men David blir så berörd att han ber faktiskt om hjälp. Att låt mig få berätta om det här för andra. Så att det kan hjälpa. Så att det kan hjälpa någon annan. Jag tror att det är en stor hemlighet i det David gör här. Och det här gjorde också Jona i sin bön. Att han erkänner sitt misslyckande. Erkänner att jag gjorde inte som du sa, Gud. Och att i det, då är Gud är ju så helig. Och han älskar ju dig och mig så fantastiskt mycket. Och det är då han liksom verkligen förlåter och återupprättar. Och förnyar. Det är där det sker. Det är där du och jag får ta del av förnyelsen från Herren. Och så sen den här fantastiska tanken om att få berätta om det för att hjälpa andra. Jag tror inte att jag är ensam om min rädsla att misslyckas med att berätta om uppdraget om Jesus. Jag tror alla som tillhör en församling kan känna det någon gång. David och Jona gjorde ju det. De var ju oroliga över att misslyckas. Men i Ordspråksboken 3 och 5 så står det så här: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt förstånd. Det ordet, det tål liksom att verkligen, vad är det som sägs? Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt förstånd. Jag lyssnade en gång på en predikan där man pratade om 35 centimeters fallet. Och jag förstod inte förrän efteråt vad man menar med det. Men vi kan ju höra texten. Vi kan lyssna till den. Vi tycker att vi förstår den. Men det har som inte ramlat från huvudet till hjärtat. Och det är min bön för oss idag. Att Guds ord inte bara ska få vara en kunskap. Att Guds ord ska få också landa i våra hjärtan. För när det gör det, då bär det god frukt. Så att det här 35 centimeters fallet får hända här idag. Det är min önskan och min bön för den här dagen. I Romarbrevet 8:28 så säger Paulus så här: vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, de som han har kallat efter sin plan. Låt inte din rädsla för att göra fel binda dig i att inte göra någonting. Låt ingen människa eller någon situation ta av dig Guds tankar för ditt liv. Det står i Bibeln att vi ska låta oss förnyas. Och i Romarbrevet 12:1 så står det så här: anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Jag mötte en konsult på jobbet som frimodigt berättade ett vittnesbörd om att han hade blivit frälst för cirka 4 år sedan. Och det var sånt kraftigt vittnesbörd så att jag varit alldeles tagen. Man berättade om hur han hade mött Jesus och han hade blivit andedöpt och han var, liksom hade gått med i församlingen. Och han, alltså det var så kraftfullt. Men 4 år senare så berättade han att han höll inte kvar i det. Han var inte längre kvar. Och det vart så starkt för mig. Men hur är det möjligt att en person som får... För han berättade verkligen hur Gud hade bokstavligen talat liksom i bibelordet. För han levde i ett missbruk och han såg liksom Guds ord som lyste i Bibeln. Alltså det var så kraftig upplevelse. Den helige ande verkligen hade talat om för honom vem Jesus var. Han hade verkligen fått uppleva Jesus. Och jag vart... Det vart ett uppvaknande för mig själv faktiskt. Att man känner att... Vad hemskt om jag skulle tappa bort min tro på Jesus. Det är ju någonting jag inte kan tänka mig. Men jag tänkte det när jag satt och lyssnade på den här mannen. Så tänkte jag, hans övertygelse var så stark. Hans vittnesbörd var så otroligt starkt. Och jag misstror inte att han har mött Jesus. Men jag tror att han glömde bort att han behövde förnyelse. Livet fick ett nytt fokus för den här mannen. Han märkte att han var en duktig företagare. Han märkte att han var väldigt duktig att tjäna pengar. Idag var hans fokus arbete och pengar. Och det talade till mig så starkt att vi måste, jag framför allt, måste leva i ständig förnyelse. Ständig förnyelse. Jesus har frälst mig. Jesus har sonat alla mina synder. Han har dött och uppstått för mig. Men Jesus säger också till mig att lev i förnyelse. Längta, sök. Lev i förnyelse. Och både Jona och David, de hittade ju det. Efter sina misslyckanden så hittade ju de tillbaka till Gud. För att de lät Guds förnyelse ta tag i deras liv. Och det här erkännandet som ger den här förlåtelsen av Gud själv, det får vi genom den här dagliga kontakten med bönen och bibelläsningen. Och förnyelsen, det gör ju att vi blir fyllda av den här framtidstron och det här hoppet som Herren ändå säger gång på gång att det är oss givet. Och vittnesbördet vårat ska vara att vi ska dela det Jesus har gjort för oss idag. Inte det han gjorde för 35 år sedan, utan det han gjorde idag. Det vittnesbördet blir så mycket starkare för den som lyssnar än att jag berättar för någonting som hände i mitt liv när jag varit nyfrälst. Det är också stort och det är viktigt. Men det är ändå viktigt att vi varje dag gör nya erfarenheter tillsammans med Jesus. Min, eller våran, det är inte bara min. Vi har en 12-årig dotter hemma. Och det är den sista av barnaskaran som inte har flyttat hemifrån. Och hon brukar säga så här till mig: mamma, nu ska du få en quick fix. Mamma, nu ska du få en lifesaver. Och jag bara, aha, vad är det för någonting? Men det är såna här saker som man kan inte vara utan det. Det är liksom en så här fantastiskt bra. Så alla måste bara göra det. Alla måste bara veta det. Och här kommer Paulus och han ger oss en lifesaver och en quick fix från Romarbrevet 12:12. Där står det, vi kan läsa det, Romarbrevet 12:12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Gläd er i hoppet, var uthålliga, ihärdiga i bönen. Jag vet vilka tankar jag har för dig. Frid, framtid, hopp. Sök mig av hela ditt hjärta och du ska finna mig, säger Gud själv. Låt det förnyas och dela med dig till andra. I Jesu namn. Amen. Tack älskade Herre för att ditt ord är sant. Ditt ord, det tål att levas med. Så jag tackar och ärar dig helig ande att du gör det här ordet levande i var och ens hjärta. Låt det få bära god frukt. I Jesu namn. Amen.